Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Välkomna upp på scen här nu, representerandes Tigrar, regissör och manusskrivare Ronny Sandahl.
The 2021 Dragon Award for Best Nordic Film goes to Tigers, directed by Ronny Sandahl.
Nu ska vi prata om en film som har premiär nästa vecka och som är baserad på Martin Bengtssons liv. Han var fotbollstalangen vars barndomsdröm om kontrakt med italienska storklubben Inter blev sann. Men sen kom kraschen.
Den bioaktuella filmen Tigrar om Martin Bengtssons tuffa tid som ungdomstalang i Inter har fått många priser och hyllningar. Regissör och manusförfattare till den är Ronny Sandahl som gjorde avtryck som journalist redan som tonåring men som på senare år helt gått över till filmens värld. Efter succén med sin förra film om Björn Borg så satsade Sandahl på att försöka skildra baksidan av fotbollens värld via Martin Bengtssons bok I skuggan av San Siro.
I takt med att den världen också har eskalerat. Både liksom prissummorna på alltså övergångssummor, löner, tv-pengar, allt har ju drivits på i rätt liksom, brutal takt. Och kommersialiseringen av den moderna fotbollen är ju, alltså man kan tycka att den är fel. Det tycker nog även jag, men den är också jävligt intressant. Den ställer liksom otroligt intressanta frågor om samhället som intresserar mig som filmskapare.
Ronny Sandahl talar även om sin tro att Martin Bengtsson hade nått landslaget om han bara hade hamnat i en annan miljö.
Det tror jag ju att Sverige gick miste om en mittfältsgigant. Liksom. Sen kanske han inte gick miste om så mycket för jag tror att han är rätt glad.
Och så pratar vi om varför han inte blev sportjournalist. Om betydelsen av Expressens Mats Olsson. Samt om Sandahls raljanta krönika om Red Bull Salzburg. Som gjorde att han tvingades leva med beskydd och evakueras från sitt eget hem. När Salzburg mötte Malmö FF.
Det var liksom, det lades upp bilder på mitt barn. Och, alltså det var obehagligt. Jag har ju haft skydd förut. Fast då har det varit mer legitima skäl. Då var det att vi granska ett MC-gäng. Det kändes liksom rimligare.
Poddintervjun är naturligtvis mer än det här och vi talar om hans vacklande supporterskap som gått från Blåvitt i unga år till Malmö FF och till inget idag. Och om rädslan att inte skulle gå efter dem med tanke på filmens innehåll. Och varför han hellre tittar på Kalmar mot Örebro än mot Paris Saint-Germain Manchester City. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
37 fyller jag.
Bor?
I Stockholm.
Familj?
Jag har min fru Annika och så har jag två pojkar, Harry och Eddie.
Utbildning?
Kvällstidning blev väl någonstans min utbildning eller tidningsredaktionsmiljön. Jag gick ju inte riktigt klart gymnasiet och sådär så jag har väl egentligen en exceptionellt usel formell utbildning.
Lön?
Ja, fan känner jag. Jag tar väl ut ungefär 30-någonting före skatt. Det är min fru som sköter pengarna. Så att, men jag tjänar nog kanske mer, men jag tar inte ut så mycket.
Vad kör du?
Sådana bilar som man hyr en liten stund. Allra helst vore det bästa för alla inblandade om jag inte körde, tror jag.
Vad läser du?
Jag läser ganska mycket romaner. Jag läser mindre och mindre tidningar. Jag försöker skala bort. Liksom min mediekonsumtion har historiskt varit för stor. Så jag försöker få ner den till att inte läsa allt. Och försöker komma tillbaka till att läsa någon roman i veckan. Sådär.
Vad tittar du på?
Jag tittar mycket på bio. Jag gillar att gå på bio. Alltid gjort. Jag ser en del tv-serier och så ser jag mycket fotboll.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar just nu på Phoebe Bridgers mest.
Vad spelar du på?
Jag bettar en del på fotboll. Jag hade någon period i mitt liv, några år, när jag spelade lite varje dag. För att jag tänkte att varje dag skulle bli lite bättre. Men sen insåg jag att det blev inte så mycket bättre. Och det var mer att försöka hänga upp dagen på någonting. Och jag har enorma moraliska besvär med spelbranschen och hur den ser ut. Så jag vill gärna betta på fotboll, men jag moraliskt tar det emot.
Vilken är din främsta merit i fotbollens värld?
Ja, men jag skulle nog säga egentligen att det är min debut med författarlandslaget i fotboll. Bortamatch mot Norge och då före detta interproffset Martin Bengtsson, som ju sen gjorde en film om, slår en frispark. Jag känner Karl-Ove Knausgård, den norske demonförfattaren, i ryggen. Och så går jag upp och gör en bicykleta och den går i mål. Och jag förstod ingenting, ingen annan förstod någonting. Jag hade väldigt ont i ryggen, men det var vackert.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Ja, men alltså egentligen är det väl vissa sådär matcher man spelade i sitt ungdomslag. Så jag var en del av ett väldigt duktigt lag i IFK Falköping. Vi var en bra liksom årgång där flera gick hyfsat långt och sådär. Och så här i efterhand så kan jag nog någonstans tycka att de största, liksom varmaste minnen jag har, det är fan av pressspel. Enskilda matchers pressspel. Att vara en del av ett pressspel som får bett på motståndaren och känna att de kan inte andas. Alltså, den saknar jag dagligen, den känslan.
Vilket eller vilka är ditt favoritlag och i så fall varför?
Queen's Park Rangers är det enda lag som har helt lyckats hålla sig kvar i mitt hjärta. Från början, för att jag såg dem på en sån försäsongsturné där de spelade mot Skövde AIK när jag var 10. Och de lurade in en med Les Ferdinand och Travis Sinclair och alla de här spelarna, och sen har det gått åt helvete sen dess. Men det är också en underbart misskött klubb som alltid tar fel beslut och är den enda klubben i världen som har kunnat ha ett mittfält med Joey Barton, Ravel Morrison och Adel Tarab till samma elva. Bara det är ju odiskutabelt underbart.
Vilken regel i fotboll skulle du vilja ändra på?
Ja, svår fråga, men jag skulle nog kanske säga att det vore kul om FIFA liksom Financial Fair Play kunde liksom faktiskt fungera, att den inte blir konstant sidsteppad och liksom bara används för skurkstaters fördel. Det tycker jag är liksom ett grundläggande problem i fotbollen. Sen på fotbollsplanen så vore det väl bra om övertidsminuterna faktiskt var effektiv tid. Det är otroligt störande att så fort det är övertid eller extra minuter då, så är det alltid någon som får en huvudskada. Det måste de komma bort ifrån.
Vem är bäst genom alla tider?
Det tråkiga svaret är Messi, men romantiken i mig vill ju hävda Maradona.
Vad var du bäst på i skolan?
Skriva.
Vilken är din favoritfilm?
Det är nog Blue Valentine, Derek Chianfrans film med Ryan Gosling och Michelle Williams från 2013. Den såg jag 7 gånger på bio. Jag liksom kunde inte få nog av den. Jag ville förstå allt av hur den var gjord och sådär. Så den har gjort djupa avtryck i mig.
I vilka tillfällen ljuger du?
För mina barn emellanåt. Och sen är jag väl en... jag försöker inte vika att ljuga.
När var du riktigt lycklig senast?
Sverige-Spanien kände jag rätt stark lycka. Även där pressspel, just när pressspel biter. Det är få saker som gör mig lyckligare. Alltså det, och sen kan jag ha enskilda ögonblick så där på, inte sällan på flygplatser, när jag känner det är någonting med ensamhet på flygplats när man har jobbat väldigt hårt och står och liksom, eller får sitta ner en stund och ingen får tag i en. Jag fantiserar just nu mycket om flygplatser.
När grät du senast?
Jag är ingen stor gråtare. Alltså jag har någon sån spärr från barndomen. Jag är uppväxt som många män med att man inte gråter, så att det är knappt att jag på riktigt har nog knappt gråtit i vuxen ålder alltså.
Vi står i vår primavera team.
Och ner och gör stolta.
A desperation in the eyes that says I'd rather die than fail.
Du är regissör, författare, manusförfattare, journalist. Vad kör du själv för titel?
Ja, jag kallar mig inte journalist längre. För då måste man göra liksom journalistiska prioriteringar, tycker jag. Annars får man ingen rätt att hävda det. Och det gör inte jag längre. Så att den försvann för bra tag sedan. Jag är en manusförfattare och regissör. Och just nu mer regissör, för att jag är mer aktuell som regissör. Men i grunden är jag ju en skrivande. Alltså, och det har det väl alltid varit, även när jag jobbar på tidning. Eller, alltså, jag kom in i det för att jag ville skriva.
Skälet till att du sitter här är ju att du har gjort en fotbollsfilm, Tigrar, som ju handlar om lite löst om Martin Bengtssons liv som ung talang. Han släppte ju boken I skuggan av San Siro och så. Hur kommer det sig att du fastnade för att göra den historien?
Men vi får återgå lite till den där mytiska bortamatchen mot Norge med författarlandslaget. Det var liksom i den vevan jag lärde känna Martin Bengtsson. Han hade kommit ut med sin bok I skuggan av San Siro. Samma vår som jag romandebuterade. Och vi var tidiga 20 åren. Och jag var väldigt fascinerad av hans berättelse. Jag fascinerade honom som människa. Kände igen mig i delar av honom. Liksom i att komma fram tidigt, i att ha ett driv som inte alltid är vare sig hälsosamt eller sympatiskt. Och det fanns en sårbarhet i honom som jag tyckte var väldigt intressant. Och jag hade precis börjat liksom greja med film. Alltså jag var inte hade ingen filmkarriär, men höll på med min första kortfilm. Så då fanns det en... på fyllan så lovade vi varann att jag, han lovade mig att jag skulle få göra hans historia den dag jag var redo. Och han skulle tacka nej till alla andra anbud, och jag sa att när jag är redo så kör vi. Liksom. Och han tackade nej till allt annat och höll sitt ord. Och jag höll mitt ord att efter några filmer, då, för det är en rätt komplex film att göra det här. Jag hade aldrig klarat av att göra den som min debut till exempel. Den är alldeles för svår för det. Men för några år sedan kände jag att ja, men nu är det kanske dags. Och så tar det ju några år att göra en film. Och så har den växt med mig, och den har liksom växt tror jag i kapp mig lite, berättelsen, och blivit en mycket större berättelse än vad den ursprungligen var.
Vad var det som lockade med att berätta den här historien om talangen som på något sätt uppnår sin dröm, men som ju i slutändan blir en mardröm?
Men dels finns det ju någonting väldigt filmiskt i människor som vill någonting extremt mycket, men egentligen kanske har behov av att göra något annat. Alltså det finns en slags kollisionskurs mellan vilja och behov. Och sen är det klart att jag är ju extremt fascinerad av fotbollsindustrin. Och det har jag varit hela mitt liv. Alltså först av fotboll som sport. Men med åren har jag också intresset för just liksom allt runt omkring fotbollen liksom eskalerat hos mig. Och att det finns en, och i takt med att den världen också har eskalerat. Både liksom prissummorna på alltså övergångssummor, löner, tv-pengar, allt har ju drivits på i rätt liksom brutal takt. Och kommersialiseringen av den moderna fotbollen är ju, alltså man kan tycka att den är fel, det tycker nog även jag, men den är också jävligt intressant. Den ställer liksom otroligt intressanta frågor om samhället som intresserar mig som filmskapare. Och då tänkte jag att så här, hur äntrar man den världen? Den enorma, liksom, den extremt kommersialiserade arenan med så mycket pengar och allting. Jo, vi äntrar den liksom med fokus på axlarna hos en spenslig 16-åring som ska in i den världen. Den entrén tyckte jag var filmisk.
Hur mycket hjälp har du haft av Martin Bengtsson i själva processen? Jag menar, boken fanns ju där och hans historia har ju berättats så att säga. Men hur mycket har han varit delaktig i när du har tagit fram manus och sen regisserat filmen?
Ja, men ganska mycket. Alltså i samtal. Det har också någonting, det finns också någonting i det att han skrev sin bok när han var väldigt ung. Det har gått lite tid och han har ju kanske lite annan blick på den tiden idag. Han minns andra grejer och han kanske vågar berätta andra grejer. Så att det finns ju mycket i filmen som har hänt som inte är med i boken. Och sen har jag också låtit mig inspireras ganska mycket av en novell som han skrev för en norsk tidskrift för 6-7 år sedan. Som var liksom lite närmare, upplevde han sin upplevelse, att han lyckades fånga den språkligt också. Som var väldigt så skriven i staccato, väldigt kortfattad, väldigt liksom detaljrik. Den använde jag ganska mycket för mig själv. Men sen är det klart att jag menar, när du gör en berättelse om en så specifik värld som väldigt få faktiskt vet någonting om. Jag menar, vi tror oss ju veta jättemycket om fotbollsvärlden utifrån vad vi ser, men det är också en väldigt stängd dörr. Och han har ju varit på andra sidan dörren. Och den miljön tror jag heller inte har förändrats sådär jättemycket över de här åren, bortsett från att sociala medier har kommit in och det är större pengar. Så i praktiken har den miljön blivit värre idag än vad den var när han var där. Men det är samma mekanismer egentligen. Så att på så vis har han varit väldigt behjälplig. Och naturligtvis, det hade inte gått att göra den här filmen om inte han hade haft den tilltron till mig. Att jag också får ändra grejer. Alltså att jag får göra film av det. Alltså just att det är baserat på och inte en dokumentär om. Utan att jag får göra ett faktiskt konstnärligt verk baserat på hans liv.
Den har ju blivit väldigt hyllad av kritiker och fått en rad priser. Och hur ser du på mottagandet som den har fått?
Det var någon som skrev att det var det liksom ultimata tecknet på att liksom fotbollen har släppts in i det kulturella finrummet. Och det blev jag glad för. För att, jag menar, det har ju verkligen funnits en vägg där. Och den finns fortfarande.
Ja, jag skulle... Vill jag säga att den fortfarande existerar?
Ja, men det gör den ju. Och det har funnits vissa filmfestivaler av den större sorten som har återkommit och sagt att fantastisk film, men aldrig i livet, att vi stoppar in fotboll i vårt program. Liksom.
Vad tror du beror på, med tanke på att du har ju fötterna i bägge lägen? Mm.
Jag kan tänka mig att det finns vissa ganska enkla drivkrafter, att folk som har maktpositioner inom kultur liksom växte upp i en miljö där de som hade den sociala makten tillhörde idrott eller var kopplade till idrott, och att sådär, hämnden mot sportfolket på något sätt. Och samtidigt så tänker jag att den uppluckringen som sker ändå är ju, där står jag ju på axlarna av ganska många som har liksom, jag menar, utan Mats Olsson i Expressen, omöjligt. Utan Offside, omöjligt. Utan Erik Niva, ja, nästan omöjligt. Alltså, ni är ju en generation av sportjournalister där som också tror jag har gjort liksom, gjort det möjligt för mig att, ja, men också kunna finansiera en sån här film. Att, för jag menar, det är en väldigt liksom, massa pengar som ska in från olika kultur. Orienterade håll som kanske inte normalt bryr ihjäl sig om fotboll. Men sen är det klart att en annan del i det är att det är jag tänker att om man kliver in och tror att man bara ska se en film om fotboll så kanske man blir överraskad.
Just det är ju på något sätt klassiskt att det är svårt att göra fotbollsfilmer och det är inte så mycket rena fotbollsscener. Hur såg du på den utmaningen just att göra en film med fotboll i bakgrunden åtminstone?
Jo, men jag var rädd för hur man skulle skildra fotboll på film, för det är ingen som riktigt har lyckats. Det har ju gjorts ett antal försök och de flesta, alltså allt som inte har varit dokumentärt har ju varit helt åt helvete egentligen. Förutom Fimpen som har sin egen liksom charm. Bo Widerbergs gamla film från 70-talet.
Ja, precis. Den har ju sin charm, men den har ju också lite brister kan jag tycka.
Så är det ju såklart i det fotbollstekniska. Och där, jag la väldigt, väldigt mycket tid på att välja ett angreppssätt som skulle göra att det gick att köpa fotbollen. Liksom. Att vi tror på fotbollen och att vi använder fotbollen inte bara för att visa att han spelar fotboll, utan som också gestaltar någonting som handlar om den här karaktären. Och då tänkte jag ganska mycket på en film som Black Swan till exempel, Darren Aronofskys film om ballettvärlden, hur de förhåller sig till dans. Så det blir väldigt mycket en att man är i mellanrummen med honom, alltså att man är i det som man är med fotbollsspelaren Martin Bengtsson när kameran inte är där i vanliga fall. Alltså de 89 minuter av 90 när man inte har bollen också liksom. Och att försöka singla ut honom, skildra hans ensamhet på planen, också hur det är att vara utfrusen som nyblivet proffs i Italien, den ensamheten följer med en in på planen. Men sen är det klart att det var ett nästan ideologiskt val att så här, jag ville skildra en lagsport som en individuell sport på grund av att jag skildrar en fotbollsindustri som har blivit mer jagcentrerad. Och sen är det klart, det finns vissa grejer som inte går att fuska med. En av dem är tempot. Alltså att får jag inte till tempot så kommer det se för jävligt ut. Så jag hade ju rätt mycket professionella fotbollsspelare. Och sen har jag en huvudrollsinnehavare som inte är någon stor fotbollsspelare. Man är snabb som bara fan. Och det är själva förutsättningen.
Är det Davis Cup du spelar? Eller är det Wimbledon? Björn!
Mr. Borg, how does it feel knowing you could make history if you win your fifth Wimbledon?
Vad menar du med tennis?
Blir bäst.
Bäst i Sverige?
Mm, i världen.
How do you respond to McEnroe's comment from before the tournament that Borg the machine will soon break down?
I'm just like anybody else, I'm not a machine.
Finns ingen lätta match.
Du har ju, gjorde ju innan filmen om Björn Borg, eller Borg, som du inte regisserade själv, och du har en tredje film på gång om gymnastikens värld. Och så, vad är det med sporten som just fascinerar och gör att det är intressant att göra film kring?
Men det är en värld som det har gjorts mycket film om, men jag tycker att ändå att den är väldigt underutnyttjad. Alltså att det görs fel sorts filmer. Alltså där man fokuserar kanske aningen för mycket på matchen i fråga eller ja, själva tävlingsmomentet. Men där kan ju filmen aldrig slå verkligheten. Där är en match fortfarande bättre. En riktig match. Däremot kan vi berätta historien bakom eller berätta om en viss sorts människor som söker sig till elitidrott. Och det är väl kanske där jag mest har saknat skildringar som är, det är jävligt extrema människor som hamnar där, som tar sig längst. Jag menar, Zlatan Ibrahimovic är väl ett jättebra exempel på det. Det är en rätt extrem människa. Och Martin Bengtsson är en extrem människa. Och på många sätt extraordinär människa. Men också extremt sårbar. Och där hittar jag liksom en bra... Där finns bra filmkaraktärer. Och sen är det ju, jag menar, fotbollsvärlden är ju en buffé av liksom absurditeter. Alltså, det är ju fantastiskt liksom rent filmiskt med en värld där någon har en prislapp. Där man kan säga att du är värd 40 miljoner och du är värd 10 och du är värd ingenting. Jag menar, det sipprar ju också in i spelarnas självbild. Alltså, och bara det att sen är man någorlunda intresserad av att skildra liksom människovärde hos en person kontra ekonomiskt värde, så är ju fotbollsvärlden bara en gåva rent filmiskt.
Ja, och jag menar, sen när man ser som när han kommer till det här huset där han ska bo, och på något sätt har han blivit lovad ett eget rum, vilket han inte får. Men när man har hört till exempel Martin Olsson berätta om hur han, ja, mer eller mindre slog sig fram i Blackburns akademi, så är det ju väldigt mycket som går igen där, att man känner igen det, att det är en sån tuff miljö. Hur var det liksom att komma ner till sånt och försöka skildra det?
Dels gjorde jag en del research och försökte liksom prata med andra än Martin också. Jag ska inte säga vilka det har lovat, men det... Så jag har liksom blandat in en del andra upplevelser och kanske också ännu mer att få bekräftat liksom att det fortfarande är likadant och så. Men mycket handlade ju om att också skildra någonting jag vet någonting om, som är pojkar i grupp och män i grupp. Och vad händer när du stänger in ett antal ganska liksom, alltså killar som vill någonting extremt mycket i ett hus? Och säger två av er kommer överleva, resten ska bort. Det är ju en bra grogrund för drama, och det är också en... Ja, men för mig var det också viktigt att någonstans här också inte skildra så här, och här kommer den stackars svensken som lamm till slakt, utan det är också en... Han är en hårding också. Det är också, tycker jag, någonting man har missat ofta i liksom sportvärldens skildring av Martin Bengtsson. det är en stenhård jävel. Alltså, han sätter man sig inte på. Det finns en anledning till att han walked away. Liksom. Han är en tuff kille. Enorm integritet. Och att sätta honom i den miljön, jag tänker också bli väldigt viktigt för mig att skildra att de här italienska killarna har också, och alla andra nationaliteter är naturligtvis, men i synnerhet de italienska killarna som ju faktiskt har varit där sedan de var kanske 10-11. De har bott i våningssäng på Interello. De har delat allt tillsammans, och så plötsligt kommer det när de är 19 bast och är liksom färdigbakade att kliva upp i Prima Squadra, så kommer en jävla 16-åring från Sverige. Då ska han ju bara ner. Liksom. Och jag förstår det. Alltså, det är en helt rimlig ingång. Sådär. Så mycket handlar för mig om att skildra en värld som inte är av ont och gott, utan där alla har egentligen samma mål.
Det känns lite som att den här filmen blir tvärtom vad den kommande Zlatan-filmen. Den skulle ju egentligen haft premiär nu, men de sköt väl så länge restriktionerna, så den kommer väl, som bygger på hans bok. För där är det på något sätt tvärtom. Han kommer igenom det här och blir miljardär och hela vägen.
Mm. Jag har inte sett filmen själv, men jag förstår att de är ganska olika, har jag hört. Så här. Och det är väl bra. Det är ju två olika sidor av fotbollsvärlden och kanske två olika ansatser.
Som jag nämnde så har du många priser, hyllade av kritiker och liknande. Men hur är mottagandet i fotbollsvärlden? Har du fått några reaktioner? Inter till exempel, har de sagt något?
Inter har inte hört ett knyst från sen filmen kom ut. Vi hade lite liksom, dialog innan för att de skulle veta att han kom. Och, ja.
Fick du någon hjälp av dem när du spelade in? För det är ju väldigt mycket dräkter och grejer och sånt som är korrekta.
Nej, egentligen inte mer än att de släppte in mig i spelarhuset där Martin bodde, och de släppte in mig på träningsanläggningen för A-laget där via Appiano. Eller Appiano Gentili heter det egentligen. Det är väl det egentligen, och att det liksom fanns någon slags, vad ska man säga, jag hittar rätt ord här så jag inte snubblar till det, men det är en, De har väl, det är klart att de kanske önskar att filmen inte hade gjorts. Samtidigt är de medvetna om vad som hände och att sådär, that's life för dem. Och sen valet att göra riktiga liksom, dräkterna, riktiga namnet och sådär, det är ju det är ett konstnärligt val som har bollats rejält med jurister de sista åren.
Är det så att det fanns en rädsla att de skulle gå efter det? Så
ja, absolut.
Men det har inte skett?
Nej. Och det har vi ju liksom undersökt ganska noggrant på förhand, så att säga. Men från fotbollsvärlden i övrigt så skulle jag säga att det varit väldigt bra. De som hört av sig, så de som hatar den kanske inte hör av sig. Men,
har det varit någon diskussion överhuvudtaget i Italien i stort? För min bild av fotbollsvärlden är ju att ifall det går långsamt så har det ändå gått framåt sen Martin var där och sen han skrev sin bok, att man pratar ju mer om till exempel att man mår dåligt och prestationsångest och annat.
Jag vill nog säga att det har gått både framåt och bakåt.
Vad har gått bakåt?
Nej, men just att det är en ännu tuffare situation. För att fokuset på unga talanger, både finansiellt och liksom uppmärksamhetsmässigt genom sociala medier, är helt annorlunda. Jag menar, när Martin Bengtsson då utsågs till Europas sjunde största talang. Jag menar, man kanske minns det här liksom året efter att Dele Alli kom fram. Då var han sjua på samma lista. Han var värderad till 600-700 miljoner. Jag menar, det fokuset är helt annorlunda. Vi hade haft ett helt annat fokus på Martin Bengtsson om han kom fram idag. Och det tror jag kanske inte hade varit helt bra. Och sen är det ju så här, de som pratar om psykisk ohälsa eller att de har mått dåligt i olika sammanhang, det är ju de som inte längre har något att förlora. Ja, men det är en sak för Gigi Buffon att säga det när han är 400 år gammal, men liksom, det kommer inte fram så många 17-åringar att säga det. För de vet ju också att då är de ställda på söndag. Då kommer de inte spela.
Om man ser till att jag träffade några ur landslaget i samband med mellan Spanien och Greklands matchen, så hade de sett matchen, Emil Forsberg. Tyckte de var bra och intressant. Jordan Larsson var kanske lite mer tveksam. Fick du några, var du där eller fick du några reaktioner eller någonting? Har du hört något vad de tyckte?
Nej, de gick inkognito. Jag var ju faktiskt och visade Borg vs. McEnroe, som den heter, i alla länder utom ett. I Sverige strök de halva titeln. Men då var jag visade Borg för landslaget. Jag och Sverre Gudnason. Och jag hade nog inte föreställt mig att de skulle gå och se Tigrar. Jag tänkte att den kanske var aningen för brutal. Och kanske skulle väcka farliga grejer hos spelarna så där, men jag visste faktiskt inte om det förrän jag hörde det i fotbollskanalen On Tour.
Ja, just det. Ja, och det säger kanske någonting att Emil Forsberg, som är lite äldre och kanske också mer erfarenhet och längre kanske från den världen, tycker att den är bra, medan Jordan Larsson, som kanske är närmare och har varit en ung talang på ett annat sätt, tycker att den är lite sämre.
Just det.
Det är ju lite fascinerande, för du har ju berättat i andra intervjuer att du liksom, parallellt med att du börjar jobba med filmen, så följer du lite unga talanger, bland annat Dejan Kulusevski, som ju, ja, han tar sig igenom det här liksom, Atalanta och Primavera utlånad och plötsligt Juventus och stora pengar.
Mm. Ja, verkligen. Det var otroligt fascinerande. Jag menar, det började med att jag följde några på Instagram som var liksom nyblivna ungdomsproffs. Och så liksom försökte kolla så mycket man kunde, utan att, samtidigt så var jag inte så intresserad av att grotta i deras upplevelse just nu, för det, jag tror inte jag skulle få ett sanningsenligt svar där riktigt. Men så blev det ju verkligen så där att den hösten vi var ner och spelade in 2019, så slog han ju verkligen igenom och såldes till Juventus då för, ja, nästan 400 miljoner va. Och han, jag menar, när jag började med manuset så var han ju, det var ju då han gick från BP, då kunde han väl knappt knyta skorna i stort sett, och ja, det är ju fantastiskt. Jag menar, Kulusevski är ju han är en karaktär liksom, som verkar ha klarat av den världen. Och sen tror jag att Atalanta kanske har varit en ganska, de har varit ganska bra, jag har förstått det som, deras ratio att få fram spelare ur sitt Primavera-lag är ju ganska ovanligt.
Vad tror du det beror på att man klarar det jämfört med att man inte klarar det? Man ska dock säga att det är väldigt få. Jag vet, när jag träffade Sebastian Larsson sa han att i Arsenal var han den enda på två årskullar som tog sig hela vägen. Vad är det som utmärker den som klarar det?
Ja, om man ändå visste det liksom. Det är klart att det finns ett, tror jag, översättningsbart på min bransch och din bransch också, att det är grit, liksom, som det kallas i USA, alltså att förmågan att ställa sig upp när man har fallit spelar in. Och sen kan man väl se det, om man tittar statistiskt, skulle jag gissa att liksom, trygga föräldrar numera har blivit en allt viktigare liksom, inte en egenskap men förutsättning. Sen tror jag ju, precis som jag pratade om i filmen, eller sån här liksom, sportdirektören i filmen pratade om, att ha ett svart hål i sig som man behöver fylla med någonting men som aldrig kommer bli fullt. Det tror jag är liksom både ett recept för att det går åt helvete och ett recept för att lyckas. Dock kanske inte ett recept för att bli lycklig. Det ska man nog kanske skilja på.
Ja, det var fascinerande när han säger att han inte gillar just att ta folk som kommer från lite sämre, för att så fort de har skrivit sitt första kontrakt så blir de mätta och då tappar de det drivet. Så att,
ja, det bara gör paradoxen.
Ja, precis. Ja, eller Adriano från Brasilien som också festade bort sig. Och om du ser det här på något sätt, så gissar jag att du, eller liksom när jag läste andra intervjuer liksom skildrade här prestationsångest och maskuliniteten och så. Känner du att du lyckades med det, och vad kan du känna kring just, ja, män i grupp?
Jo, men det tycker jag nog att jag lyckades med, och det verkar så i alla fall. Jag känner mig väl ganska trygg i att veta någonting om den miljön. Sådär. Jag växte upp i omklädningsrum. Jag växte upp i en liksom, i maskulina miljöer på många sätt. Och vad tycker jag om män i grupp? Ja, det är klart att det är besvärligt på många sätt. Alltså.
Går det att ändra på oss, säger jag, för jag vill inte ta ut mig från det.
Jo, men det föreställer jag mig väl att bara att liksom förhålla sig till manlighet är väl en bra början, att liksom att ens säga, att ens ställa frågan, hur är män i grupp, och vad blir konsekvensen av det? Det finns ju också något enastående i män i grupp. Jag menar, när jag pratar om att jag älskar pressspel, då snackar vi egentligen om, just i och med att vi är män och spelar då oftast med män, så är det ju män i grupp som gör någonting som är ännu starkare än att göra den enskilda prestationen. Alltså att vara en del av en liten kugg i någonting större som plötsligt synkroniserat fungerar. Det är ju det är någonting jag kan längta efter i mitt liv överhuvudtaget. Så att jag menar, det man kanske kan ställa frågor kring snarare är väl liksom då den ryggmärgsreflexen att frakta svaghet till exempel. Den har jag också. Jag är inte ens säker på att jag vill bli av med den. Men jag tycker den är intressant. Och därför är den en del av den här filmen. Men jag har den ju jättemycket också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du har gjort filmen Tigrar, du har bra koll på något sätt på fotbollsvärlden. Så om du tittar framåt, vad ser du? Ser du en tillnyktring som en del hoppas efter pandemin? Eller ser du det här skenande loket med en superliga och allt vad det är?
Jag tänker att ett skenande lok måste krascha till slut. Jag trodde nog att Superlig-debaclet skulle bli den kraschen. Eller så hoppas man väl det i alla fall som fotbollssupporter. Snarare har det väl visat sig egentligen nu i efterhand så där, när man sett i synnerhet nu det här transferfönstret, att när PSG köpte Neymar, det är flera som har gjort den här spaningen, att när de köpte Neymar för ett rätt vansinnigt överpris, så triggar man upp alla, eller trissar upp alla övergångssummor och alla löner till en punkt när bara egentligen skurkstater har råd. Och där då Barcelona har inte ens råd med sina egna spelare längre, och Real Madrid har det ju inte så himla kul heller. Så att jag menar, jag tror att man i slutändan antingen kommer det vara att man en helt omritad fotbollsaristokrati där de klassiska klubbarna successivt inte liksom har samma makt som allt som på något sätt har med Qatar eller liknande stater att göra, eller så kommer det genom att sådär maktfaktorn hos en klubb som Barcelona ska man kanske inte heller underskatta, att liksom, jag tror att egentligen finns ju instrumenten redan där för att reglera det. Jag menar, hade financial fair play funkat, så hade vi inte kunnat se den sortens övergångar som vare sig PSG eller Manchester City har gjort.
Men sen det svåra är väl att få financial fair play att funka. Det var ju Platinis idé som sen några ekonomer och jurister försökte göra ett regelverk av. Det visade sig vara svåra än vad man trodde.
Nej, men och sen kanske man hade önskat att det, liksom, vissa av dem som är... Jag kan vara besviken på en sån som Guardiola. Att det, är en, det finns en, liksom en tänkande, men väldigt tänkande människa. En mycket intelligent man, intellektuell man. Men som verkar helt blind för liksom finansiella strukturer och sådär. Jag tänker, har man den fotbollsromantiken i sig som man alltid någonstans har trott att han har, så måste det vara otänkbart när han pysslar med just nu. Men helt, jag trodde ju att han skulle gå från Barcelona till att ta Brescia. Jag trodde han skulle ta sitt gamla italienska lag, föra upp dem. Nej, för fan, det ska, nästa steg är väl PSG liksom.
Om du ser det Tigra handlar om, unga talanger, tror du att fotbollsvärlden framöver kommer bli bättre på att ta hand om dem? Om man dels ser att de är människor, unga människor, men också är det ju på något sätt investeringar För precis som du beskriver så är det nog svårare idag med sociala medier och högre belopp.
Jag tror nog att det finns en medvetenhet kring, liksom, om vi nu ska uttrycka oss bryskt, kapitalförstöringen det innebär att fotbollstalanger försvinner av fel anledningar. Alltså att de inte då står ut med den tillvaron eller att de mår dåligt eller så här. Och där tror jag att klubbarna kommer behöva se annorlunda på det. Sen tror jag att om man tar just fallet som jag beskriver i Tigrar och som det är inspirerat av med Martin, där tror jag ju att Sverige gick miste om en mittfältsgigant liksom. Sen kanske han inte gick miste om så mycket, för jag tror att han är rätt glad över att han...
Hade han i en annan miljö, menar du, vuxit till ut till en spelare som har spelat i landslag?
Det är ju alltid svårt att säga liksom, i och med att även på U21-nivå är det svårt att veta vilka som kommer ta sig liksom, allra längst. Men det är klart att med de kvaliteter han hade och det som Inter såg och anledningen till att de värvade honom på det sätt de gjorde hade ju väldigt mycket att göra med hans spelintelligens. Det var en sorts mittfältare som vi liksom kanske inte riktigt hade och som hade kommit fram idag kanske hade värderats ännu lite högre. Och jag menar, trots allt, det juniorlandslaget han var en del av, han var stjärnan och lagkaptenen, han och Labinot Harbuzi, och så satt ju Marcus Berg och Ola Toivonen på bänken. Och det är klart att jag tror att med den touchen och den spelintelligensen och den liksom moderna spelstilen han hade, hade verkligen kunnat liksom göra stor nytta i en svensk, liksom, i ett svenskt landslag till exempel. Sen är det ju omöjligt att veta i längden vem som slår och inte. Jag menar, i mitt gamla pojklag i IFK Falköping så var det ju liksom juniorlandslagets stora stjärna Per Westerberg som sen inte tog steget upp i Elfsborgs A-lag och istället var det Salomon Holmén i den årgången som var snäppet sämre men som blev landslagsman. Och där kan man å andra sidan säga då att jag tycker man överskattar kanske ibland det här att gå längst. Jag menar, Per Westerberg, han gick tillbaka till IFK Falköping, vann skytteligan typ 100 år i rad och liksom är legendar. Liksom att göra en Anders Svensson någonstans, alltså att vara bäst på hemmaplan, det finns något enastående i det också.
Du var ju själv som du nämnde, du såg, eller det fanns, du hämtade väl en del från dig själv att du kom fram väldigt ung som journalist och tidigt på Falköpings tidningar och sen till GT och Aftonbladet och lite av ett underbarn får man väl ändå säga. Hur mycket finns av dig i den huvudrollen som spelas av Erik i Martin Bengtsson-filmen?
Ja, men det finns nog en hel del. Jag tror att det kanske också, alltså egentligen skulle man väl kunna säga att det finns ganska mycket av mig i huvudrollen Dino i svenska och ganska mycket av mig i Björn Borg-karaktären också. Men vad gäller just Martin Bengtsson är det klart att den karaktären så finns det ju ett element av att vilja kontrollera saker, att vara ganska manisk, att driva sig på ett kanske ohälsosamt sätt som har stämt ibland bra in på mig och kanske också en känsla av att kastas ut på djupt vatten emellanåt liksom. Det är väl någonting jag kan identifiera mig med, att ha för stort ansvar eller för mycket press på axlarna kanske för tidigt. Absolut. Men det finns massa olika parametrar i den här historien, i den karaktären som jag känner är mina smärtpunkter. Och det är kanske också en anledning till att jag kände att jag var tvungen att regissera den. Att den har något som är farligt för mig i sig, filmen. Och som inte alltid är greppbart. Men jag har alltid varit rädd för den här filmen.
Du gjorde ju journalistisk karriär så att säga, och du nämnde ju tidigare Mats Olsson. Vad han betytt för dig? Jag vet han skrev i sin krönika också att ni började brevväxla och liknande. Vad betydde han för dig?
Ja, men enormt mycket. Först av allt liksom är att jag menar, jag kommer från en liksom väldigt vanlig arbetarklassstad, Falköping. Det var inte som att det bågnade av liksom författare och regissörer. Alltså det existerade ju inte som yrke överhuvudtaget. Och de enda jag visste som skrev var ju de som skrev i tidning. Och min pappa köpte alltid Expressen. Och det var genom Expressen jag upptäckte språk. Och det var genom Mats Olsson. Jag upptäckte att man kan skriva annorlunda. Att det fanns en som skrev helt annorlunda mot alla andra i den tidningen. Och att det fanns en nästan chockartad upplevelse i det. Det fanns någon... Ja, men sättet han bröt rader på. Sättet han jobbade rytmiskt. Alltså, det var, den väckte någonting i mig. Jag var 10-12 år. Och kunde ju såklart inte formulera vad det var. Men jag längtade efter att läsa honom. Och sen, när jag, sen övergick det ut till att jag ville skriva som han. Och jag ville... Jag var också så här, det fanns någonting om någon slags livsuniversitet i det där också, att, att han genom sina små korta tips i tidningen så upptäckte jag Stig Claesson, upptäckte Ed McBain. Plötsligt fick man liksom en litterär väg, det var genom honom, Bodil Malmsten, det var massa grejer jag liksom stötte på genom honom. Och sen började jag liksom skriva handskrivna brev, var det då, till honom och fråga hur man gör och hur skriver man så. Och han, det har ju verkligen så här, i efterhand fascinerat mig att han svarade jämt. Brev liksom, satt och från en 12-åring i Falköping. Det är ju, han måste ju fått så jävla mycket brev. Och sen när mail kom. Så vi höll ju kontakten och han läste texter. Jag skickade ibland en bunt till honom från Falköpings tidning. Och jag liksom rörde mig också i den skärningspunkten mellan att skriva om sport och musik. Och det är egentligen där min, fram till jag var i 20-årsåldern, där min journalistiska karriär låg. Och sen gick jag över grävgruppen på Aftonbladet i 3 år.
Ja. Hur kommer det sig att du inte sökte dig mer renodlad till sport när, eller fotboll, när du kom till Aftonbladet, som ju kanske är som motsvarande att ta klivet upp i en större liga?
Ja, men jag ville hellre skriva musik. Det var... ja, men just då var jag mer inne på
sportjournalistik har aldrig lockat dig.
Ja, men ja, det kom in genom att skriva om sport på lokaltidning, men på ett sätt har det varit nästan skönt att bevara mitt sportintresse privat. Alltså att det var jag faktiskt lite rädd för med Tigrar, att jag skulle sabba fotboll för mig, för att det vore liksom en så pass stor beståndsdel av mitt liv som skulle bli fördärvad. Alltså det skulle vara, jag har ingen annan hobby liksom. Jag jobbar, jag har familj och jag gillar fotboll. Och sen visst, jag menar alla andra går på bio, alla liksom, all kultur har ju blivit mitt jobb, men fotboll är fortfarande min privata liksom, jag kan slå på Sirius Mjällby och tycka att det är jävligt trevligt liksom. Och det vill jag inte sabba. Så det var nog egentligen det. Och sen när jag värvades ju till Aftonbladet som musikskribent liksom, och nöjesskribent. Och sen hade jag nog efter det en längtan efter att syssla med, ja, med socialjournalistik och grävande journalistik, som jag gjorde några år där. Men, och det, men det var ju en exceptionell värld att kliva in i, apropå liksom att komma till högsta ligan. Jag menar, du var ju på Expressen och jag var ju på Aftonbladet. Aftonbladet var ju en dåraktig värld på många sätt. En överdådig värld. Och megaloman. Jag menar, gick ju att ta helikoptern om det var bråttom. Liksom. Och jag kommer ihåg att koden in i entrén var 500542. Och det var ju liksom upplagemålet. Att man skulle ha en upplaga över 500 000 om dagen. Det är ju sinnessjukt idag.
Ja, framförallt idag. I och för sig når de ju 4 miljoner i veckan, eller om det var per dag. Jag bara,
det är sant. Men tänk så många papperstidningar.
Ja, nej, det är sjukt. Fotbollsmässigt, när lämnade du IFK Falköping och när dog drömmen om att du skulle nå de stora arenorna?
Vi var ett duktigt pojklag som sådär spöade Elfsborg med 4-0 i Gothia Cup och sådär. Men det var väl ungefär det som blev slutet på det hela, eftersom sen tog Elfsborg de bra spelarna och vi andra blev kvar. Så att nej, jag tänker att om jag hade förstått lite mer av vad som gör en bra fotbollsspelare, så kanske jag hade blivit bättre. Men för jag hade nog bra spelintelligens och så, men inte, alltså sen tog det över väldigt tidigt med skrivandet. Jag menar, från att jag var 14 jobbade jag ju i praktiken halvtid.
Idag, du pratar om att fotbollen är viktig. Hur liksom relationen, hur mycket hinner du se och liknande för en idag. Tycker till och med jag att det finns för mycket fotboll för att det är svårt att välja. Hur mycket hinner du hänga med?
Före jag fick barn så försökte jag hänga med i alla stora ligor. Det är ju omöjligt idag. Och jag har också tappat intresset lite för internationell, eller ganska mycket, för internationell toppfotboll. Försöker väcka det nu för att min äldste grabb är 7 år och väldigt fascinerad av Champions League och sådär. Så då försöker jag skärpa till mig. Men det är allsvenskan i första hand för min del. Jag har större glädje av att se liksom Kalmar och Örebro än Paris Saint-Germain, Manchester City.
Ja, följdfrågan blev ju naturlig. Hur ser du på den moderna fotbollen?
Ja, men, och jag önskar att det fanns några sådär idealistiska, fina skäl till det. Men det gör det inte riktigt. Det är bara att det är någonting med tävlingsmomentet som har dött ut, tycker jag. Om jag var Manchester City-fan så skulle jag omöjligt kunna ha kvar den passionen för det laget. Det är orimligt. Alltså det var ju alldeles nyss, känns det som, ett lag som var hopplöst på många sätt. Alltså också i styrningen att de alltid var hopplösa. Och så plötsligt är de sådär ekonomiskt superdopade, supervälfungerande. Det finns ju inget kvar. Det är bröderna Gallagher på läktaren. Det är det. Liksom. För mig är det obegripligt att intressera sig för det. Och däremot, då kan jag ju istället tycka i allsvenskan att det finns någonting fantastiskt som inte bara har att göra med att ideologiskt att det är rätt med 51% och jada jada. Utan det är så enkelt att så här, som typ IFK Göteborg, de är i skiten nu. Det finns ingen enkel väg ut. De måste lösa det. De måste hitta på något genialt som vänder skutan. Det kan inte komma in någon som köper upp dem. Och det tycker jag är fantastiskt. De måste liksom, Pontus Farnrud måste vara genialisk nu. Det kommer han inte vara. Men han skulle behöva vara det. Och det är otroligt.
Är det en kortare variant av hörna, Levick istället? Och då är det Birmančević. Och det är 1-0 Malmö FF. Kristiansen och returen. Är det 2-0 till Malmö FF? Domaren blåser av matchen. Här läggs det inte till någonting ytterligare än det som var tillagt. Malmö FF förlorar matchen med 2-1, men vinner ju i sammandraget över Ludogorets.
Det är ju välkänt att du är MFF-supporter. Är du i Malmö på tisdag när det väntas Champions League med Juventus?
Nej, det är jag inte. Och jag tror inte jag kan räknas till att vara någon diehard-supporter heller. Alltså jag har ju lite problemet att växa upp i någon slags ingenmansland. Liksom.
Ja, för jag tänkte komma till det. Du har ju dessutom skrivit en krönika om det. Att du har bytt lag. Du var ju Blåvitt-supporter. Och...
Ja, men som barn så höll jag på Blåvitt. Och sen liksom bodde jag i Malmö så pass länge att jag gick på så mycket matcher. Och så blir det som att man fastnar där.
Hur är det möjligt?
Nej, det kan man ju inte. Och det är inte möjligt. För jag har inte riktigt bytt lag egentligen. Jag har inget lag alls. Det är väl så. Jag kan vara extremt avundsjuk på folk som... sådär deppig en vecka för att Degerfors torskar borta liksom. Jag kan vara jätteavundsjuk på det, men för mig blev det liksom inte naturligt, för att jag hejar på IFK Falköping när jag växte upp genom att det var där jag kom ifrån. Sen typ Elfsborg eller liknande lag som var runt omkring den närmsta geografiska, det var ju fienden. De skulle vi besegra. Alltså det var för mig totalt otänkbart att hålla på ett annat lag som vi kunde möta. Och sen liksom IFK Göteborg försökte jag med MFF. Jag får nog bara någonstans ge mig och också vara glad över att jag kan se rätt mycket allsvensk fotboll.
Ja, för hur ser du på, om du då inte är MFF-supporter, men ändå varit på Malmös matcher och lite Europa-tåg och så, hur ser du på deras pengaförsprång som ju är något som är väldigt omdiskuterat i svensk fotboll? Är det bra för svensk fotboll eller inte?
Jag tror inte det är bra för den som är intresserad av att allsvenskan ska vara en levande serie. Såvida inte de andra topplagen hakar på, vilket är otänkbart i dagsläget, att AIK skulle gå till Champions League. Jag tror inte det kommer hända. Och jag menar, det är klart att de kan plocka de här halvpengarna i Conference League och de här, men de kommer aldrig komma ikapp. Och då, jag tror att så här, än så länge har det inte varit superskadligt, för att Malmö har inte kunnat shoppa på riktigt nästa hylla ändå, för då sabbar de lönestrukturen i truppen. Men nu börjar det ju, kan de köpa loss Antoni Colak till exempel, då tror jag att man har passerat en gräns där man sabbar lönestrukturen i klubben, går med på att göra det som man måste göra till slut om man ska ta nästa steg. Och då blir nästa steg sen att då säljer man också spelare för rätt mycket större summor, som du vet, med, i förhållande till omsättning. Så att, och där, jag tror att så här, om vi har en situation där MFF alltid vinner ligan, det tror jag är katastrofalt för allsvenskan som produkt. För att jag menar, kvalitativt kan det aldrig mäta sig med, ja, någon stor liga. Men däremot är det jämnt som fan. Det är fantastiskt tryck på läktarna. Och det är vår liga. Och vi känner att det är vår liga. Och då finns det ett antal hot där. Ett annat hot är ju det som exempelvis Blåvitt körde under några tag, och fortfarande en bit kvar, har jag förstått, det här med att man stänger träningar. Det tror jag också är så här fatalt. Det, som varumärkesbygge, så är det ju hål i huvudet. För att det är liksom det enda man kan erbjuda i närheten. Och det är också kanske det finaste med svensk fotboll. Att du kan haspla dig ner till kamratgården, ta en kaffe och se på fotboll. Det, är liksom, det finns något i det som är unikt. Och där tror jag man kanske ibland i svenska klubbar, när man försöker leka storklubb, tappar någonting som är det riktiga värdet.
Personligen, jag la märke till riktigt att du var liksom tungt involverad, eller i varje fall följde med i debatten, var ju när du gjorde ett fint Facebook-inlägg på om Malmö FF, om köpet av Bonke Innocent, och du drog det i otroligt långa trådar med agenter och liknande, och ja, de som vill läsa det kan läsa det. Det var väl inte, allt var väl inte spot on sådär i efterhand, men, och Bonke är ju bra nu.
Ja, nu är han bra.
Ja, men vad fick
är han 10 miljoner bra? Det är väldigt tveksamt.
Nej, det är han kanske inte. Men vad fick du för reaktion av den? Den var ju oerhört avancerad och på något sätt, ja, som kanske inte alltid skrivs, eftersom en del journalister kanske försiktiga med agenter och liknande.
Jag fick väldigt mycket reaktioner, både från sportjournalister och sportfans. Och, ja, men det var ju någonting jag bara skrev på en eftermiddag för skojs skull, för att det var någonting jag hade gått och tänkt på, att det slog mig att det var så många spelare som tillhörde samma agent som var usla köp för Malmö. Och att det var, och jag menar, jag vet ju också att det är så det i hög grad fungerar. Så mycket har jag ju satt mig in i det, inte minst genom att arbeta med filmen, hur agentverksamhet fungerar. Och där har väl, samtidigt förstår jag att det går inte att trycka allt det där, för jag hade inte kunnat trycka det i en tidning, för att det var liksom för löst. Jag drog ihop ett antal trådar. Och under liksom den kanske tvivelaktiga parollen att ja, det här är åsikter på en Facebook-sida liksom. Det här hade jag inte tryckt i en tidning, och jag tycker inte det var så elakt heller, det var kanske lite raljant, men i stora drag så satte det kanske fingret på liksom ett ekosystem av agenter som
och klubbledare. Man får inte glömma bort det, för det är lätt att bara måla ut, det är ju inte svart eller vitt, att agenter är onda och klubbledare är goda, utan alla är ju med i en samma soppa på något sätt.
Ja, väldigt bra klubbledare är väldigt skickliga på att hantera agenter. Jag menar, ta en sån som Bosse Andersson. Jag menar, det är inte så att han har liksom, han sitter ju inte 365 dagar om året och reser runt i Afrika och letar efter nästa guldklimp. Han har ju ett agentnätverk och ett scoutnätverk som litar på honom. Och så får han en viss tips om en viss sorts spelare. Och det är ju, han spelar ju den marknaden på ett väldigt skickligt sätt för Djurgården, medans då många andra klubbledare blir helt blåsta i det där. Sen tror jag att Daniel Andersson har ju, med liksom, hans facit går ju inte att snacka bort. Jag menar, han har ju lyckats jättebra, och de har ett scoutingnätverk som verkar väldigt skickligt, inte minst nu på Balkan. Jag menar, Birmancevic får man väl säga är en av de bästa, liksom, sett scouting måste det vara en av de skarpaste.
Ja, och samma scout som nu är sportchef i Vito, som är sportchef i Öster, men det är ju han som även tog Bonke, apropå liksom, ibland träffar man rätt. Fick du några reaktioner från Malmö FF?
Nej. Och jag tror inte Malmö FF, de har liksom någon slags liksom en officiell grace över sig på något sätt. Att det tror jag ni journalister också känner, att det finns en oåtkomlighet hos Malmö.
Ja, men de har ju verkligen glidit upp i den här, alltså de är ju en storklubb, men de också agerar ju storklubb emellanåt och liksom stänger till. Och som jag åtminstone upplevt att Malmö-tidningarna är otroligt rädda för dem. Sydsvenskan Kvällsposten har ju väldigt få grejer kring Malmö FF.
Det slog mig ju under mina år när jag bodde i Malmö att det var fascinerande att Sydsvenskan så sällan hade avslöjanden om Malmö. Jag tänker att om man granskar dem varje dag så borde man ju snubbla på ett och annat. Därmed är det inte sagt att jag tror att de undanhåller grejer, för det tror jag inte. Det är ju så mycket journalistisk liksom, näsa har väl alla som pysslar med det här, att har man något så vill man trycka det. Men, och jag tror inte heller, jag menar, ibland tycker jag det finns en uppfattning om att svensk sportjournalistik skulle liksom hålla så här agenter om ryggen och sådär. Det här är rätt svårt att se. Alltså. Det tror jag mer handlar om vad man kan publicera och inte av rent etiska skäl. Sen kan jag önska kanske vissa, alltså jag skulle gärna vilja se ännu mer granskningar av vissa liksom av det affärsmässiga, det var spännande. Jag menar, vissa har ju tagit upp det här med Odilon, övergången till Hammarby till exempel. Den var så konstig. Eftersom det var en talang.
De som inte kan det var ju att han kom. Man får inte skriva på om man kommer utanför EU, så får man inte skriva på innan man fyllt 18. Och han skrev på sin 18-årsdagen eller dagen efter. Och sen ett halvår senare så sätts han till Klubb Brygge. Och har spelat en del i Allsvenskan, men verkligen gjort både bra och dåliga. Nu har han i och för sig tagit klivet till Bayer Leverkusen för 250 miljoner. Ja, men det var ändå underligt att Hammarby fick... att han skrev på, han borde kunnat skrivit på direkt för Klubb Brygge.
Ja, men exakt. Och jag menar, han hade ju anbud på sig innan och han hade gjort i stort sett en minut i laget. Och då tänker man, varför fick de honom? Och nu insinuerar jag ingenting, utan jag tänker bara att det är en intressant frågeställning. Och har det då verkligen att göra med att han älskar Hammarby så mycket, eller kan det finnas en andra överenskommelse? Jag har ingen aning, men det är en väldigt spännande frågeställning.
En annan sak som jag fastnade för var när du skrev om Red Bull Salzburg som vår tids mest hatade fotbollsklubb och nämnde Adolf Hitler och Josef Fritzl i samma mening. Och Jan Helin, Aftonbladets chefredaktör, fick gå ut och be om ursäkt. Hur var
ja, det blev jävla livande där alltså.
Men du skrev ju för rakt in i den svenska supportermentaliteten. Alla hejade väl på dig.
Medans... Ja, här ja. Men jag kan säga att det var... Jag fick ju inte prata om det då för att det ansågs för farligt efteråt. Jag hade ju liksom... Nu kan jag göra det för nu är vi skitsamma. Men det var ju liksom diplomatiska förvecklingar mellan Sverige och Österrike. På riktigt. Alltså, det var ju ett problem mellan länderna. Där ambassadören kallades upp och, alltså,
för det var ju då du skrev en kolumn i Aftonbladet, Sveriges största tidning. Det är klart att det gav eko när
Nej, och sen fanns det ju en raljans och ironi i den där som på något sätt sådär, när man skalar bort resten av texten och bara höll sig till de två första meningarna så lirarna är ju inte så bra, visserligen helt sant det som stod, men det var ju också en text som handlade om gott och ont och hur lätt vi väljer då att så som supporterkollektiv att Red Bull Salzburg var onda. Så att det fanns ju ett resonemang i den som totalt försvann naturligtvis när det översattes. Och det blev ju, ja men i slutändan så blev det ju faktiskt att jag hade ju beskydd och grejer. Alltså det var ju, fick ju evakueras när de kom till Malmö.
Så att
jag och familjen fick sätta oss i någon jävla stuga någonstans. Och nej men det var ju, för dem, det var ju att någon säkerhetsfirma och om det var Säpo, jag kommer inte ihåg, som hade liksom knäckt att det fanns någon så här planer på att skulle göra så där attentat liksom.
Så det och var då, ju... för de som inte hänger med i detta så var det ju att Red Bull köpte ett lag i Österrike och gjorde om det helt enkelt enligt sina förutsättningar, och sen har de ju lagt sig till med RB Leipzig, där RB inte står för Red Bull som många tror utan Rasenball.
Ja.
Precis. Men så att det är det, och du skrev en raljant och tog andra exempel med Wimbledon och liknande som har haft dåliga ägare och då Fick du dra ut till skogs när de kom till Malmö?
Så blev det. Och,
var du rädd?
Lite grann. Alltså jag hade precis fått barn också. Så det var liksom, det lades upp bilder på mitt barn. Och, alltså det var obehagligt. Jag har ju haft skydd förut. Fast då har det varit mer legitima skäl. Då var det ganska ett MC-gäng. Det kändes liksom rimligare. Här kändes det som det fanns något parodiskt över det samtidigt. Och löjligt. Samtidigt var det inte så skoj när det kommer in någon så här säkerhetskonsult och konstaterar att så här, vi måste byta dörr för det här kan de släppa in en brandbomb igenom. Liksom. Det var inte så skoj. Men samtidigt, ja. På ett sätt är man ju lite garvad. Det vet ju du också från kvällstidningsvärlden att det kommer hot. Där var kanske det konstiga då att de hade kommit fram till att det verkligen verkades planeras någonting. Liksom. Och det var ju lite obehagligt. Och så sa de att jag ska undvika Österrike på några år. Så att jag har inget klippkort till Österrike sen dess.
Stort tack för att du kom hit.
Tusen tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.